Välkomna till avsnitt nummer 26 utav Poppodden. Idag har vi med oss vår vän Kjell Brandt. Välkommen.
Tackar.
Ja, vad härligt att ha dig med.
Ja, härligt att få vara med.
Ja, absolut, det är klart att få vara med. Vi hörde ju precis en introlåten här som jag har valt till det här avsnittet. Och det var, vad heter han? Han heter Ry Cooder heter den här. Det är lite blues. Jag tyckte det var en väldigt, väldigt skön låt. Kan jag rekommendera till alla som vill höra lite blues. Jag tror jag har fallit in lite på bluesspåret här.
Ja.
Sen några dagar. Så jag lite där.
Men han har ju aldrig hört talas om det här. Var det en amerikansk artist eller?
Inte en susning.
Nej.
Det är det säkert.
Schysst musik på den.
Exakt.
Lite gung så, det räcker.
Ja, absolut. Ja, kul att du är med oss, Kjell.
Jajamän.
Idag ska vi prata lite om dig.
Och ja, du ska vad berätta roligt.
Om dig. Naturligtvis. Jag kommer ställa lite frågor så får du bara svara på vad du vill och hur du vill.
Ja, vad bra. Det är ju det jag är bäst på att prata om mig själv, vet du.
Ja, om dig själv också kanske.
Ja, just det.
Men ska vi börja? Ska vi... Nej, vi gör så här. Vi frågar så här. Var kommer du ifrån, Kjell?
Var jag kommer ifrån? Mm. Ja, jag kommer ifrån Göteborg då. Det kanske hörs.
Mm, när föddes du?
1965. Uppe i... Ja, jag är lite född uppe i Bergsjön. Men jag är hela jord där någonstans. Kortedala, Bergsjön. Mm. Vi flyttade till Bergsjön 67 då. Mm. Så där har jag vuxit upp.
Mm. Bergsjön är en förort väl till Göteborg?
En förort till Göteborg, ja. Mm. Ligger en... Ja... Vad ska man säga? Det är väl nordöstra eller nordvästra, tror jag. Mm. Delen av Göteborg.
Mm. Mm,
relativt nybyggt område. För när vi flyttade dit var det helt nytt. 97 eller 67.
Mm.
Ja. Och ja, så alla tyckte ju att det var kul. Det var ju lite som ja, de här nybyggda områdena och barnfamiljerna flyttat till idag då.
Mm.
Men nu var det ju chanserat tyvärr. Mycket, ja, eller lite människor som har kommit på glid och ja, mycket problem där uppe.
Mm.
Ja, tyvärr, för det är ju en väldigt vacker stadsdel, mycket natur och sådär.
Mm.
Att, men jag åker väl förbi där ibland och känner lite nostalgi, lite sådär. Jag bodde ju ändå där fram till jag var 20.
Oj, det var länge. Då har du många minnen därifrån då?
Ja, jag bodde med hemma hos mina föräldrar då och så min första kärlek som jag flyttade ihop med, det var uppe i Bergsjön.
Mm.
Så det, ja, men det finns ju härliga minnen och... Och tråkig också naturligtvis.
Mm.
Ja, ja.
Men började det bli chanserat redan då menar du?
Nej, det gjorde det inte. Men då... Nej, det märktes inte av då. Och det var väl mycket så det att man bodde ju där. I det samhället man bor eller det stället man bor så märks ju inte det av. Det är ju folk utifrån ofta som märker det va.
Mm.
Så sen när jag flyttade därifrån då. Ifrån denna första kärleken då. Som man trodde skulle hålla livet ut. Det tror man ju alltid.
Mm.
Men då så flyttade vi bort en bit. Och så kom jag tillbaka till Bergsjön 10 år senare. Och då såg jag ju ja, att det hade blivit förändrat. Det var ju inte alls som det hade varit. Det här fina, gulliga som det var när vi växte upp då.
Mm.
Så det. Men det är såklart det är ett hårt samhälle vi lever i, allting är ju jävligt tufft idag.
Mm. Men vart stack du då när du var 20 år? Eller?
Ja, när du flyttade till Munkebäckstorg.
Mm. Flyttade ni isär då? Eller?
Ja, då flyttade vi isär. Så då köpte jag mig en egen lägenhet där. Slutet på 80-talet.
Mm.
Det var ju enda möjligheten då. Och då köpte man lägenhet, en tvåa, 300 000 fick jag lägga upp.
Mm.
Det var mycket på den tiden.
Mm.
Räntan var 12%.
Vad
Det var
härligt.
också rätt mycket. Det svänger fort. Och ingen trodde att räntan skulle gå upp, utan alla trodde att den skulle gå ner. Men så jag hade väl rörligt lån och jag betalade väl betalade nog 17-18% ett tag.
Oj då.
Det var lite stridigheter nere i Mellanöstern och sådär. Nu släppte de räntan. Ja. Så att, ja, det var ju tuffa tider då.
Var det 91 när den blev 500% en natt?
Ja. Ja, och det var ju den vevan också, men den var ju bara 500% någon dag eller några dagar. Men den låg ju på en väldigt, väldigt hög nivå hela tiden. Så det
Åh,
var tufft.
herregud.
Ja. I dagens läge så får de väl i alla fall, jag tror att de får nog ungefär 1,5 miljon för lägenheterna. Så att det var ju ändå en bra slant, 300 000 om man jämför med dagens penningvärde va.
Ja, precis.
Var det säkert någon miljon skulle jag
Ja.
kunna tro.
Men var 1,5 miljon, är det lika mycket då som 300 000 var då?
Nej, inte riktigt. Jag tror att det ligger på 1 miljon ungefär.
Värdet i de
Värdet,
här.
tror jag nog.
Okej.
Ja, jag skulle kunna tänka mig det. Man tittar vad man tjänade då. Nu kanske man tjänar 3 gånger så mycket ungefär. Så det var ungefär där, i de takterna tror jag.
Okej. Ja, hur länge bodde du där då?
Ja, det la jag ju. Det bodde jag i 3-4 år. Tills det kom in en ny kvinna i mitt liv. Och hon var ju ifrån det fantastiska stället Gotland. Rosornas ö. Så dit gick ju flyttlasset.
Omgående
Början
då.
på 90-talet då.
Vad härligt.
Ja, så det var en härlig resa.
Ni
Jag
flyttade ihop
har
eller
jobbat
flyttade
lite grann på Gotland, så det var väl lite den vevan jag träffade henne. Och, ja, så
du? Vad jobbade
bestämde
du
jag.
med? Vad jobbade du med då?
Nej, då var jag ju svetsare och montör. På de stora industrierna då. De stora industrierna, vi har lite rör och rörläggare kan man säga, industrirör. Svetsade ett och annat rör emellanåt.
Och så.
Så då fanns det ju jobb i stort sett var som helst. Det är inte som idag att man får hålla sig med det man är van vid, utan då fanns det jobb på många ställen. Så då tänkte jag att då kan jag väl lika gärna bo på Gotland då. Det finns ju jobb och skulle jag vilja åka till fastlandet och jobba så gör jag det. Så på den vägen var det och vet, är man ung och så där van och var på resande fot, tycker det är kul, livet så. Jag var ju, ja, kan ha varit en 20, 25 ungefär, 25, 26 år och då är ju livet i sin linda. Så då är det ju kul va, så. Nu är man ute efter äventyr överallt. Dit stack jag ett tag och skaffade mig några jobb där ute också.
Var det ett
Men
äventyr då, eller var det? Hur var det?
ja, det var det ju. Fast det var ju jävligt tufft emellanåt. Det kan man väl säga. För att det är ju ändå på något sätt tufft när man inte har sin släkt och sina vänner där ute va. Det var ju bara jag och den gulliga tjejen som jag bodde med då naturligtvis och hennes föräldrar och bröder och systrar då. Så det var ju en av dem man fick umgås med och det var ju jättetrevligt det, men det blev lite så att man längtade efter sina egna lite grann. Så vi reste väl någon gång hem minst en gång om året då, men det. Och så kom mina föräldrar ut och mina bröder och de tyckte det var jättekul. De kom ju på sommaren och semestern är klart.
Det är klart det. Var bodde ni
Nej,
då?
vi bodde i Visby, alldeles utanför ringmuren då.
Ja, då var det ju guldläge
Ja, så det var ju perfekt. Så.
då.
Och i den åldern också, 25-årsåldern, så då var man ju ute och röjde för det mesta på sommaren.
Fast Stockholmsveckan då med, eller?
Jajamän, den
Det fanns
fanns då
där.
också, tyvärr.
Jaha.
Då fick man
Alltså.
spela in det alltså.
Var det så?
Ja.
Jag hade
Det...
upplevt den själv så jag vet inte vad. Men
Nej, de
man
är
har hört
farliga.
berättas vad det innebär.
Ja, det är väl vecka 28 tror jag.
Ja.
Eller 29 kanske. Det var i år.
Ja, okej.
Ja, det är den veckan. Då är det fullt av galningar på stan.
Var du aldrig ute då?
Jo, det var jag väl. Men det var ju mycket griserier överallt i stan. Så det var ju synd om någon som bodde innanför murarna. Som ville ha det lite fint och mysigt, va. Så, men sen var det väl bra, för hon hade ju flera syskon som var vana vid att hyra ut. Och de hyrde ju alltid ut i stockholmare och sådär. Och de betalar ju nästan vad som helst, bara de fick bo någonstans.
Ja, okej. Ja.
Så att det är väl så. Den enes död, den andres bröd, lite grann.
Precis. Det är väl så.
Ja. Nej, så det var en ljuvlig tid där ute här i min tid.
Och
Fint
du
väder
la
och
rör då också, eller? Vad gjorde du?
då jobbade jag som smed, byggnadssmed på ett byggnadsföretag.
Ja.
Bland annat. Och ja, byggde bland annat lasarettet där nere och sådär. Jag byggde inte hela själv, men jag var med i alla fall.
Ja.
Ja, så det var väl lite sådär. Vi höll på den tiden. Man hoppade på lite vad som helst. Man var inte så... Ja, nu är man ju... Jag är ju inte lastgammal, men nu har man ju ändå kommit upp lite, så man är lite försiktig idag, va? Då, på den tiden var man lite mer... Ja, man chansade lite mer. Ja, flytta dit eller jag hoppar dit eller... Jag har varit, ja, mestadels här i Norden då naturligtvis jobbat, men hoppa på lite olika ställen och pröva lite olika skolor och allt möjligt. Så det gjorde jag väl 4 år ute på Gotland ungefär.
Till knappa 30 då.
Ja, till hon tröttnade på mig.
Var det så?
Nej, jag vet inte. Det var väl kanske jag som tröttnade på henne. Det brukar ju heta så i alla fall.
Ja.
Att det var jag som valde.
Ja.
Men nej, vi passade väl inte ihop kanske riktigt sådär. Hon var lite äldre än mig. Hon var ändå 7 år äldre än mig. Hon
Okej.
hade ju naturligtvis andra vanor och ja, sådär va. En annan ville ut och leka då när man var 25, men hon var ju lite över 30. Vet du, 32 var hon då tror jag. Hon ville väl lugna ner sig lite och sådär. Ja, du vet väl själv, du är väl i den åldern ungefär?
Jo, jag är 34, ja.
Ja, då är man ju dags att lugna ner sig.
Ja, det är väl det.
Stadga sig som familjefar och sådär. Alltså det var väl det lite som att, ja, vi passar väl helt enkelt inte ihop.
Nej. Inga onda blickar och sånt då.
Ingenting.
Det var härligt.
Ja.
Riktigt skönt.
Ja, nej, det var helt... Hon hjälpte till att packa när jag skulle flytta hem. Jag ringde en bil som skulle åka till Göteborg och frågade om jag fick lägga på mitt flyttlass där. Och så ringde jag hem till mina föräldrar och sa att nu flyttar jag hem. Kan ni ordna en lägenhet? Och då fanns det ju lägenheter på den tiden. Det var ju 95. Det var inte så himla länge sedan, men det fanns ju då alltså. Så att de fixade ju en lägenhet på några veckor. Han har vi fixat den där i Kortedala. Och det var ju också en förort då, men det var ändå tak över huvudet, en tvåa. Så jag skickade över bilen till dem. Mina föräldrar tog emot den och packade upp allting. Jajamän, så när jag kom till Göteborg så var allting klart. Tavlorna hängde på väggarna och telefonen var inkopplad, allting var färdigt. Det var bara att sätta sig och äta frukost om man ville. Ja, det var perfekt. Så ja, så de har gjort mycket gott, föräldrarna, tycker jag. Nej, så att det var väl på den tiden att det var dags att göra något nytt i mitt liv. Och då... Ja, då kom tankarna till att börja läsa igen i skolan. hade bara gått 8,5 år i skolan då. Grundskolan.
Jaha, du gick inte färdigt nian då?
Nej, jag var
Okej.
jävligt skoltrött då.
Okay.
Redan, det var knappt jag var i första terminen i nian. Jag tyckte inte det var något kul, vet du.
Okej.
Så då fick jag ju anpassad studiegång kunde man ju få på den tiden då.
Mm.
På en arbetsplats.
Okej.
Så då började jag ju på Götaverken, Cityvarvet.
I halv under först andra delen av nian då, eller vart?
Andra delen av nian, ja.
Ja.
Så gick jag ju där va, och jag åkte till det jobbet och tog en buss och åkte dit varje dag och fick en matkupong varje dag så kunde gå och äta.
Mm.
Det var det enda jag fick. Jag tycker jag trivdes mycket bättre där än att gå i skolan.
Okej.
Men
Varför slutade du då skolan då?
vad sa du?
Varför slutade du skolan då?
Nej, jag tyckte ju att det var, jag trivdes inte. Jag hade svårt för att, ja jag vet inte, det var väl mycket som gjorde att jag inte orkade, jag tyckte det var kul, men jag tyckte det var roligare med kompisar ute.
Mm.
Och sådär va, och egentligen så tycker jag bara ett eller två ämnen var roliga då.
Mm.
Och
Vilka var
det,
det?
man kan inte gå i grundskolan och göra två ämnen, utan det är ju allmän skolplikt.
Ja, men vilka ämnen var det?
Ja, det var ju matematik och fysik då. Tycker jag är
Ja.
kul.
Ja.
Men det har väl strålat genom hela mitt liv så. Att matematik har jag alltid haft lätt och kul för. Jag kan sitta med flera timmar och
Ja.
lura lite på lite uppgifter och
Ja.
fundera ut lite lösningar och sådär.
Mm.
Nej, så att under tiden när jag gick där ute och praktiserade på varvet då, så pratade jag med gubbarna där va.
Mm.
Då sa de att de tyckte ju att jag skulle börja som lärling där ute efter nian då på yrkesskolan på Götaverken. Och det var ju så det blev. Så jag började ju där då på yrkesskolan. Och då läste man ju just de här ämnena som jag tyckte var intresserad av. Matematik, fysik, ritningsläsning och ja, beräkningar och sånt. Det var sådana saker man höll på med då va. Det är för fartygsbyggeriet, för man skulle ju vara där då på arbeta sen då framöver va. Så det var väl, så det passade mig som handsken. Och för fasen, så jag höll på där i, ja, kursen var, eller yrkesskolan var ju 2 år. Och det var väl, det var varvat med praktik då, så det var väl ungefär 1 år i skolan och 1 år ute med gubbarna på arbetsplatserna då, på varvet.
Med en lunchkupong som ersättning.
Nej, då fick man faktiskt lite lön.
Ja, man fick det, okej.
När man gick i skolan faktiskt.
Ja.
Ja, för att de tyckte att vi gjorde ju ett bra jobb när vi var ute då.
Ja.
Ja, nej, alltså det var, så det var jag ju faktiskt en stor del av mitt liv också, kan man säga. Inte på skolan, som tur var, men som anställd på varvet sen.
Ja, just det. Och det var
I,
alltså dit du ville tillbaka sen då, när du kom hem från Gotland, eller?
nej, det var det inte, utan då tänkte jag att jag får väl hoppa på något nytt, utan det jag ville göra då, det var ju att fortsätta studera då, de grejerna jag tyckte var kul. Och så jag sökte väl in på komvux då, tekniska komvux, mitt i stan, vid Vasa sjukhus. Vid Chalmers är det ju då. Där låg en stor skola. Och så började jag läsa matematik och fysik och kemi.
Bara som kurser eller?
Ja, från
Ja.
början. Och då när jag snackade med dem där så sa de att du får läsa på lite mer, sa de. Så att du får ett helt program då. Så du kan bli gymnasieingenjör eller något sånt där va. Så jag byggde ju på då med lite teknologi och svenska och engelska. Och ja, jag läste in alla gymnasiematten på 3 terminer då. A till E.
Det var ett
Och
rätt tufft tempo
ja, det var full fart.
ändå.
Det var väl hyfsad betyg. Det var väl det mesta var väl MBG då. Så det har jag alltid brunnit för, matematik. Eller haft rätt så lätt för det. Lätt för att sätta mig in i det i alla fall, kan man säga. Och då, efter 2 terminer eller något, så insåg jag ju att, eller blev jag kanske lite övertalad av de andra att fan, det är det med skollivet, det var nog ganska kul. Jag var ju 30 då. Och då sa de, fasen Kjell, du har ju sånt läshuvud, sa de, just när det gäller tekniska ämnen, så att passa på och hoppa in på Chalmers, sa de. Så det vet jag inte om jag orkar med att läsa 180 poäng, för ja, det var ju det som var tanken då från början, va, bli någon forskare av något slag. Men så ja, då hade ju ändå tanken växt, så jag pratade lite med några studievägledare där, och de sa att de tyckte jag skulle ta och hoppa på högskoleingenjör i alla fall, på Lindholmen då, Chalmers. Det var 120 poäng då. Och ja, jobba med lite mer känd teknik. Ja, jag tänkte det var länge en dum idé, så att så passade väl på att söka in där då.
Du kom
Och
in.
kom in. För att det var ju lite sådär, man fick ju tillgodoräkna sig lite poäng och sådär för att man hade yrkeserfarenhet och lite sånt där. Vi var ju ena med en annan kvoteringsgrupp än var de som kom ifrån gymnasiet då. Men hur det än var, på det sommarlovet där innan jag skulle börja på Chalmers, måste ju ha varit 96 då. Då fick jag telefonsamtal utav en kusin till mig, som också bor här i Göteborg, som han hade haft eget länge. Han var ju äldre, lite äldre än mig, 5 år äldre än mig. Han hade precis lagt ner sin taxirörelse då och undrade om jag visste vad man kunde hitta på för att tjäna lite pengar. Han hade hört att, för han var svetsare själv då i botten, den här killen, va, från början. Att Norge var ju ena framtiden om man ville ha jobb och tjäna pengar, va. Så, men jag sa, ja, du kan åka dit då. Han frågade om jag hade några kontakter och sådär, och han plockade fram några då. Och hur den är var då, så under det sommarlovet så insåg jag ju att pengar var ju ganska gött att ha. Och det får man ju inte om man går och studerar precis, va.
Nej,
Så
precis.
då vart jag ju sugen på att hänga med till Norge istället. Så då åkte vi dit, till Västlandet, ute på Stavanger och ute i Bergen och Stord är nu, som ligger där, de har lite varv, de bygger plattformar. Då åkte vi dit, jag och han, stället, och det var väl, ja, jag tror att det var början på augusti eller någonting, och vi åkte dit på vinst och förlust. Vi tänkte det, vi visste att det fanns jobb där.
Ja, ni hade inget kontrakt färdigt eller?
Ingenting, jag hade ringt och frågat det bara lite grann, men de ville ju bara skulle skicka över lite handlingar och sådär, det var ju för besvärligt. Så vi åkte dit och knackade på dörren där på Stord. För det var ju, Åker hade ju ett stort varv där. Och det var ju de som var de stora i Norge då, Kværner och Åker Maritim. Så det blev väl Åker då, vi knackade på dörren där och jajamän, vi blev välkomnade där med en gång och fick göra en liten sån här sighttest då. De tog in oss i en liten verkstad och så fick vi en ritning och så fick vi bygga en liten, ja, det var väl som en liten pallbock ungefär, som man har under bilarna. Ja, då skulle vi se om vi kunde läsa ritningen och om vi kunde skära lite grann med gas i stål
Men ni svetsar ihop ändå, eller vad?
och svetsa ihop det sen, ja. Och då, så det var det vi behövde göra för att bli anställda.
Vad
Så
härligt.
det gjorde vi på måndagen, och på tisdagen så var det direkt, åka direkt upp till däck på plattformen och börja jobba.
Jaha.
Så enkelt var det att få jobb då.
96 då alltså.
Vad sa du?
90,
96.
ja.
Nej.
Ja, häftigt.
Helt otroligt.
Ja.
Jag
Verkligen.
menar, det var ju för fasen bara 15 år sedan ungefär.
Ja.
Ja, nästan 20 va, men ja, det var lätt då, vet du. Ja, så då hade jag inga planer på att börja skolan igen, utan det var ju kanon att gå där va.
Hur
Vad
känner du
fan.
dig?
Degen ramlade in.
Ja.
Herregud, jag har aldrig haft så mycket pengar som jag hade då.
Nej.
Men jag hade också stora glipor mellan fingrarna. Det ramlade ut mycket pengar också.
Aha.
Ja,
Var det krogen
herregud.
då eller?
Ja, och resor och tjejer och ja, det var lite av varje. Man köpte mycket saker, prylar. Skaffa en lägenhet i stan gjorde jag.
I Göteborg då eller?
I Göteborg,
Ja.
mitt på Järntorget. En hyreslägenhet där, det var inte gratis.
Nej.
Precis, men det gick ju, det ramlade in pengar hela tiden.
Ja, visst. Ja.
Och så jobbade vi ganska så vettiga tider där. Vi jobbade ju många timmar när vi var där, men vi jobbade ju 2 veckor och så var vi lediga en och en halv.
Ja, okej.
Så gick det så fram och tillbaka och så flög vi ut till Stavanger och Stord och jag var på fastlandet alltid och jobbade. Ute på Nordsjön tjänade de ju nästan dubbelt upp mot det vi hade i land.
Men kompisen, var han med dig eller var han?
Han var med mig.
Han var död, ja.
Ja.
Eller kusin var det va, till och med?
Ja, de har en kusin, ja.
Ja.
Eller är han en kusin med
Är
mig?
naturligt, ja precis.
Ja.
Ja.
Jo då. Så det la vi några år.
Ja, hur länge då? Hur länge var du där?
Jag var där i 2,5 år.
Ja, okej.
Och sedan så kände jag väl att det var ju, de gjorde ju om lite i Norge också, så det var lite svårare tider ett tag också va. Man jobbade ju till den här plattformen var färdig då och så, ja, och så drog man iväg till nästa ställe, men helt plötsligt så fanns det inte så mycket nya ställen att dra till då. Och då åkte jag hem till Göteborg och då var jag väl mellan 2 jobb, om man säger så. Och då satt jag väl och funderade och tänkte att fan, jag ska nog skicka in en ny ansökan då.
Till skolan då alltså?
Till skolan.
Ja.
Och då gjorde jag det. Och blev antagen igen då. Så att jag började på höstterminen var det ja. Ja, jag började till höstterminen. De tar in både höst och vår, men det var till höstterminen jag började. Och då var jag ju framme i, ja, var det 98, började jag på Chalmers. Så då var jag ju nästan 35, 33 va? Ja, som du idag. Hoppa in där och skulle läsa till maskiningenjör då. Det var ju en rolig tid att studera, det kan jag säga. Det passade utmärkt. Jag var, ja, mitt i livet kan man väl säga att man är när man är 35.
Ja, kanske man är.
Ja, lite drygt så, eller det är i alla fall inte på väg ner utan det är på väg uppåt. I alla fall va. Och det här som jag samlade på mig under de åren, 3 år på Chalmers, det var ju, det är ju guld värt, vet du. Man har så mycket minnen ifrån ungdomar som man har hjälpt och förklarat vissa saker för. Och saker som jag har blivit förklarade från ungdomarna då. De som var lite över 20 som kommer från gymnasiet då. De hade ju all teori bättre va. Men medan en annan satt ju på lite erfarenhet då. Om
Ja,
hur det
just det,
fungerade i
precis.
olika verkstäder och sådär.
Men var inte den väldigt mycket värd, tycker du, under utbildningen? Den här...
Jo, den var jättemycket väl.
Ja. Jag kände också där när jag pluggade, att jag hade också en hel del praktik i bakgrunden. Jag tyckte det var värdefullt, som man kunde relatera till någon slags verklighet. Ja,
Ja,
det
det
var
är det.
väldigt...
Det var jätteskönt va? Och plus att man har fått lite perspektiv då, va? Att man hade varit ute och gjort lite grann, slitit lite grann på andra uppgifter och träffat mycket andra mycket människor. Och så att det kanske, då hade man mycket med sig när man kom in. Medan de som kom direkt ifrån skolvärlden, de hade inte med sig så mycket i bagaget, va? De visste inte knappt hur det fungerar ute i livet.
Nej.
Utan de hade ju ett helt annat sätt att studera på, va? De ville ju bli vägledda hela tiden, va? Medan vi var några stycken som var lite äldre, hade lite lättare för att lösa uppgifter mer självständigt, va? Att det var inte någon som började tala om att nu ska du lösa den uppgiften, va? Utan det förstod man ju själv. Det kom ju en tenta en vacker dag. Och då bör man ha löst ett antal ekvationer.
Jo, precis.
Så den skillnaden var väl stor. Och det tror jag de tyckte nu värdesatte nog väldigt bra, de yngre då. Jag förklarade en del saker på. Ja, vi fick ju mycket uppgifter. Vi läste mekanik bland annat, kommer jag ihåg. Vi läste om lite olika krafter och vektorer och sådär, och i mekaniken. Och då var det speciellt en uppgift som handlade om en konvejer inne i en verkstad. Och då som hämtade en plåt på botten, va? Och så levererade den till västra änden, tror jag det var. Och då skulle man väl räkna ut, jag kommer inte ihåg riktigt hur uppgiften var upplagd, men man skulle börja räkna ut hur mycket kraft det var för att komma dit eller sådär, va. Och det var inte så himla svårt att räkna ut, det var ganska enkelt, men däremot för dem att förstå vad det var för något, en konvejer, va? Eller en travers, va? De visste inte vad sånt var. Och då när jag sa att det var ju som en lyftkran, och kan du lyfta upp och så kör man från norr till söder kan man köra med den här vagnen som ligger uppe på några balkar, kan man säga. Så den är ju egentligen rörlig i alla ledder, så ja. Och då sa ungdomarna att jaha, ja, alltså det är en sån som kan gå i X, Y och Z-led, sa de då. Och då förstår man att då har de ju teorin bakom, va? Men alltså en annan förstår att den går ifrån väster till öster då kanske, va? Och upp och ner.
Ja.
Är du med?
Men det är bara två dimensioner, väster, öst och upp och ner.
Ja,
Jag
norr
missade
och
en.
syd också då. Alltså det var kul. Så det var en bra tid.
Ja.
Så jag la 3 år där. 3 kämpiga år, för det var mycket omtenter och grejer. Fan, man fick ligga i, vet du. Man hade ju inte så mycket gratis som ungdomarna. Hade ju naturligtvis jäkligt mycket med sig med vad det gällde formler och teori när de kom då. Men alltså, det hade jag ju naturligtvis lämnat när jag lämnade nian. Eller gymnasiet, ja. Jag läste ju in på komvux lite grann, men gick ju rätt snabbt där. Det var ju ett högt tempo, va?
Jo, det är klart, absolut. Ja.
Ja, så det blev väl en del omtenter, men det funkade i alla fall. Och efter 3 år så blev jag maskiningenjör i alla fall.
Vad härligt.
Ja, vad skitgott. Ut i yrkeslivet.
Ja, vilket år är vi
Leva
inne på
ett.
nu då?
Vad sa du?
Vilket år är vi inne på då? Är det ni
Då är vi inne på 2001.
2001 är vi inne på. Då var det färdigt.
Då var jag färdig.
Ja.
Då var det dags att flyga ut. Till arbetslösheten.
Alltså var det så?
Ja, det var en jättedipp då. Det fanns inga jobb att få tag i, vet du.
Nej.
Det var ju den här byggboom och det var allt möjligt. Det var stopp överallt. Ja, de jobben som fanns och de arbetsuppgifterna som de sökte, det var ju oftast lite enklare uppgifter som passade nyutexade då. Som kanske var 25-26 år. Medan jag var ju för fasen 36-37 när jag kom ut, vet du. 36 var det, va. Och då, ja, då kräver man både en annan lön kanske, och så har man kanske redan, eller jag hade det i alla fall, byggt in ett arbetssätt redan, va. Medan många företag vill ju kanske forma en ung person då. Leda in han i ett visst fack då. Det är svårare att lära gamla hundar sitta, säger de, och det stämmer nog.
Du var en gammal
Så
hund då
jag...
alltså?
Vad sa du?
Du var en gammal hund?
Ja, man kan väl säga det är 36, så har man ju ändå varit med om ett och annat.
Ja, absolut.
Ja. Men så de ville väl, det var mycket trainee och sådär, och då handlade det ju om 26-27-åringar de ville ha in då i företagen. Och nej, så jag sökte väl, jag var inte missminner mig, så tror jag sökte någon 83 jobb ungefär.
Oj, det var en del.
Det kan möjligtvis vara 85 också. Och jag fick, jag tror att jag fick svar ifrån ett tiotal. Många sket ju svåra, vet du, många arbetsgivare. Ja, riktigt tråkigt så. Jag var på två intervjuer i alla fall. Alltid något. Men, och ett jobb hade jag nästan som i handsken, trodde jag. Det var på ÅF. Som energitekniker då. Och jag var med i andra intervjun var jag till och med där, va? Och de visade mig allt möjligt. De hade lite fritidsaktiviteter, de hade gym nere i bottenvåningen och sådär, va. Så tänkte jag, fasen, här är det ena, ja, nu ska jag nog börja här på måndag, tänkte jag, va. Men det sket sig också, det blev inget, tyvärr. Och då, ja, så då började jag misströsta. Så träffade jag lite utav mina gamla vänner som ifrån varvet då, de jobbade ju kvar på Götaverken. Och de var ju, hade ju jobbat på Götaverken sen de var 17-18 år, och nu var de ju 36 år också då. Men de hade ju de kontakterna då med svetsare och sånt där. Sådana firmer som svetsar och monterar. Så då sa jag att fasen, kan ni inte ordna ett jobb till mig, för jag måste ju göra någonting. Jo då, vi ska ordna ett jobb, så de, eller vi ska kolla om det finns något. Och då visade det sig att 2002 tror jag det var, eller 3 möjligtvis, då skulle vi öppna kasino här i Göteborg, Casino Cosmopol. Och då skulle det byggas nere vid Tullhuset. Och då skulle det byggas om naturligtvis, för det var ju gammalt tullhus och det skulle bli ett modernt kasino.
Med kameror.
Yes, och där, så där tog jag jobb då för en firma som heter Åby Smide. Svetsade lite grann där, hängde upp lite balkar och byggde lite innertak och ja, byggde upp lite så de kunde hänga upp så de här vackra kristallkronorna ordentligt. Så var jag väl där tills det var färdigt det.
Var det projektanställning du fick då, eller var
Ja, tills det jobbet var klart, och sedan så var det dåligt med jobb igen och fanns inget att göra. Tänkte, vad fan ska vi hitta på nu? Tänkte jag, och ja, alltid varit lite sådär positiv ändå. Det får man ju vara, man kan inte gräva ner sig. Och då så läste jag i tidningen en artikel att de behövde faktiskt, nej, så var det inte. Om man glömmer av lite grann. Det var ju faktiskt så att jag var på Bauhaus när de startade Bauhaus. Byggde upp det. Då stack jag ju dit och sökte jobb där, va. För de skulle ha någon som hjälpte till att packa upp varuhuset. Alla dessa artiklar som ska vara i det här stora byggvaruhuset skulle packas upp av någon. Så vi jobbade där 3 månader tror jag. Jag och, ja, vi var säkerligen 40-50 stycken till ungdomar. Jag var ju bland de äldsta faktiskt. Och ja, jag var väl kanske, oftast är det ju så när man är lite äldre så är man ju lite mer plikttrogen än de som ligger runt 20. Kanske, ja, så är det väl. Och då, så det låg väl ganska väl till hands att de frågade mig om jag ville ha anställning där på det där badhuset när de skulle öppna. Och då, eftersom jag inte hade något annat att ta mig för, så tänkte jag, ja, vad fan, jag kan stå där och sälja något. Så jag började på trädgårdsavdelningen där och skulle sälja lite mekaniska prylar, lite gräsklippare och trimmer och snöskotrar på det, eller på så här, vad heter det, snöplogar och så,
Snöslungar.
snöslungor, ja, sånt sålde vi mycket, och lite växter då, ja, blommor och så. Så det var jag ju faktiskt, höll på det några år. Men det var ju jäkligt dåligt betalt alltså. Jag har aldrig haft ett jobb som är sämre betalt. Handel tjänar ju fruktansvärt dåligt. Det finns en del yrkesgrupper som har dåligt betalt. Det är vården och handelsanställda. De tjänar ju jättedåligt, va. Men jag kämpade på ändå, och det var ju trevligt att träffa lite arbetskollegor och komma ut och sådär. Det var ju jävligt kul, va. Såg jag ändå att det fanns en annons i tidningen om en kurs till rörkonstruktör. Då tänkte jag, oj, 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 min bön har blivit hörd, tänkte jag. Här jävla med, det är precis det jag vill ha, komma ut och få lite kontakter och så. Det passar nog en maskiningenjör. Så jag tänkte, jag åker väl dit då på det här mötet vi skulle ha nere i Jäntorget då, ett uppsamlingsmöte, eller de skulle förklara vad kursen gick ut på. Så tänkte jag dela, ja, inte fan, det kan kanske vara en 10-15 stycken som är där. Men herre min tid, det var väl tur att jag kom i alla fall några minuter innan det här mötet skulle börja. För det fanns ju inga stolar eller någonting. Det var ju säkert en 50-60 man inne i det här rummet, va, som kanske var, ja, det var möteslokal för en 30-35, så det var ju knökfullt. Det stod ju folk överallt. Så jag tänkte att den här kursen kan jag ju aldrig komma in på, för de tog in 15 stycken. Det var ju Arbetsförmedlingens regi. Den var på 48 veckor, kursen då. Men jag tänkte, när jag väl hade tagit mig dit, så tagit mig tid att sitta där, så får jag väl söka den där kursen i alla fall. Skriva in lite grann vad jag kunde och sådär. Så sökte mig dit i alla fall. Jag kom faktiskt till ett första test då med dem. Och då var det en del utav högskoleprovet som de testade. Det var ju naturligtvis, det var ju bingo, vet du. Det var ju matematikdelen de hade tagit, va.
Bara?
Ja.
Okej.
För de ville väl se lite hur man var och lösa uppgifter. Man kunde ta sig an uppgifterna då. Det viktigaste var väl egentligen inte nu när jag kommer fram, jag har fått reda på facit, eller har facit i hand nu. Att det var väl inte alltid att de skulle bli rätt, utan att man tänkte i alla fall och försökte göra någonting vettigt utav olika uppgifter, svarsalternativ, och gick igenom dem då. Så nej, det var den första testet, matematik. Och så det var den första utsållningen, och sedan så blev det en ny test då. Om jag inte missminner mig så var det dagen efter, blev det en ny test då. Och då var ju halva gänget redan utsorterat. Så då
25 kvar då.
kanske vi var, ja, det var nog 25-30 stycken kvar. Och då blev det ett engelska test och ett läsförståelse. Också från ett högskoleprov då. Och då skulle de väl se om man kunde någonting. Och så blev det lite personliga intervjuer då. De hade några drivna chefer ifrån rörindustrin då. Ifrån flygfältsbyrån bland annat. De heter Kovi idag, de heter Flygfältsbyrån på den tiden. Och Sweco var ju där också då. De hette PIC på den tiden. Och för att ja, kolla lite om, om det överhuvudtaget fanns intresse hos folk. Utan alla ville ju gå en kurs, för man fick ju betalt bara om man började på den där kursen bland tågen.
Okej.
Då fick man ju ett visst stöd. Det var, jag tror, om jag inte missminner mig, jag fick nog min A-kassa då. För det var ju en som... Ja, det var någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd, för att det var ju Socialdemokraterna som huserade här i Sverige då. Så de ville ha in folk till vidareutbildning då. Men jag kom i alla fall in på den sedermera, den här kursen. Och då, det var ju också en av de bättre sakerna som har hänt då. Det allra bästa valet som jag gjort, det var väl att börja på Chalmers. Det tycker jag. För den bakgrunden som jag har från Chalmers, den slår nog det mesta faktiskt. Jag känner mig väldigt trygg och stark i min yrkesroll då. Då både den teorin och så den, de kontakterna som jag drog på mig då när jag gick den här kursen. Den hette, skolan hette faktiskt Vision Education. Det var väl mer, ja, det var väl mer praktik egentligen tycker jag än teori. Vi var ute och praktiserade på de här olika konsultföretagen och skaffade sig lite, ganska mycket erfarenhet från konsultlivet. Vad en rörkonstruktör sysslar med överhuvudtaget.
Under 48 veckor då?
Ja. Och det skulle väl mynna ut i att man fick jobb naturligtvis. Det var ju det som var det stora målet. Men och flertalet fick jobb. Jag tror att det var väl en 6-7 killar som fick jobb. Och några fick väl någon praktikplats. Och så jag och en kille till. Vi fick ingenting.
Okay.
Och ändå var det vi som de tog först. Det var vi som hade läst på Chalmers. Så det var vi som de valde ut till Kobi. Vi satt på Kobi länge. Det var väl gratis arbetskraft de ville åt antagligen. Satt där och ritade åt dem lite. Nej, så att troligtvis var det väl så. Jag kände i alla fall det att löneläget var väl lite högre för min del. Jag ville väl ha lite mer i lön då, eftersom man hade ju skaffat sig familj och bilar och lite av varje i livet. Man har ju mycket utgifter va? Man är, ja, då var jag ju 40 kan man väl säga. Närmare 40 i alla fall. 39-40. Mot en som är, som har kommit precis ifrån en treårig gymnasieutbildning då. Och kanske hemma hos mamma och man behöver inte så mycket pengar.
Nej.
Man kan ju kliva in lite längre ner på trappan då. Så det var nog det som avgjorde, tror jag, att de yngre fick jobb rätt lätt. För de tog ju oftast, inte vad som helst kan man inte säga, men de tog ju oftast någonting så att de väl kom, så att de kom igång. Nej, så alltså jag fick allt vänta ett tag. Blev inget jobb. Så då ja, satt jag hemma där och funderade lite, vad fan. Ringde till min kusin. Han hade ju slutat i Norge också. Och då slog vi våra kloka huvuden ihop och öppnade vi ett handelsbolag tillsammans. Inom den verksamheten som vi kände till då. Byggnadssmed kan man väl säga att vi blev då. Svetsade lite olika konstruktioner och gjorde lite olika plåtarbeten och offererade lite, och jag gjorde lite konstruktioner på kadden och sådär. Ja, skötte om det här företaget lite grann. Du vet, man, och du vet ju själv, du har haft eget ett tag. Man höll ju på där med lite fakturor och det var kvitton och det var pengar hit och dit och man hade några revisorer som tog hand om en del. Och det var faktiskt så att det var ju nästan jobb dygnet runt, tycker jag. Lördag som söndag, dålig med semester. Inte mycket pengar ut heller i slutändan, tycker jag. Och jag gick väl egentligen och väntade på att jag skulle få ett konstruktörsjobb. Så sökte väl ett och annat under tiden också. Men det gick, tiden gick, och vi skaffade lokal och köpte en del verktyg. Ja, lite olika pressverktyg och grejer. Vi gjorde lite jobb. Vi hade en lokal ute i Linnarult industriområde. Och hade väl ganska gott om jobb. På sommaren så hade vi ju oftast ett par stycken som jobbade för oss. På vintern blev det lite mer knackigt, och hade vi ju knappt jobb till oss själva. Och så att vi väl mest och försökte hålla ner utgifterna. Man säger så. Och det var väl inte livet egentligen. För jag tyckte att jag hade ju ändå utbildat mig, och jag ville ju hålla på med något annat. Jag har ju alltid varit nyfiken på nya saker. Så en vacker dag så sprang jag på en utav de här gamla kursarna ifrån den här rörkonstruktionskursen i Arbetsförmedlingens regi som jag gick. Och då visade det sig att han hade ju haft jobb hela tiden som rörkonstruktör och skulle börja på ett nytt företag. Och då sa jag till honom att fan, kan inte du höra det? Så jag, Robert heter han. Man kanske behöver någon mer kille. För de skulle öppna någon filial i Göteborg. Företaget var ju EU, huvudkontoret ligger i Karlstad. Jo, det ska jag göra, så han. Ja, jag tänkte inte mer på det, utan det var väl lite mer sådär att man, som man säger, att jag ska försöka se vad jag kan göra.
Ja,
och så blir det inget mer, det rinner ut i sanden, tror man, va. Men
ja,
det tog väl vecka 14 dagar, så hörde han av sig då. Och frågade om han var intresserad fortfarande. Ja, för fasen, det kan ju vara kul. Så det är klart att jag är på det. Så jag åkte upp på en intervju till Karlstad. Jajamän, och ja, jag gjorde väl inte så jättestort väsen om man på den intervjun.
Alltså?
Det var en beteendevetare där som höll i någon kurs. Jag skulle väl sortera ut lite människor. Det var väl lite som när man mönstrar ungefär. Man skulle sätta ihop lite symboler på tid och sådär lite. Och ja, han tyckte nog, och sen så fick han fram lite kurvor utav det här då. Han tyckte nog fan att det inte jag passade till det där jobbet. Det han kom fram till i alla fall var att jag var ju en väldigt osocial människa.
Okej.
Och då kan jag knappt hålla mig för skratt, för att det är ju det enda jag är egentligen. Väldigt social.
Ja.
Ja, så. Men de tog nog inte det här testet på allvar, KPA som de heter i Karlstad, utan de ringde upp mig och sa att jag var välkommen då att börja. Och då fixade de ett uppdrag till mig och åkte ner till Varberg, mitt emot Ringhals där på Bärebruk, det som luktar så illa när man kör förbi på motorvägen. Massabruket där. Satt där utlånad som konstruktör. Jag var nog en ganska bra konstruktör, för jag satt där i 3 år. Så den här beteendevetaren, han visste nog inte riktigt vad jag var värd. Men jag kände att det var lite lång väg att åka resa dit ner. Det är ju ändå 6,5 mil, tror jag. Ungefär. En väg. Så att ja, jag sökte mig lite andra jobb och sådär. Och då ringde Janne på Rördesign. Det är ju det du är anställd också, tror jag, va?
Ja, precis. Det är där vi har träffats.
Jajamän. Så jag började faktiskt i juli för 2 år sedan då. I juli 2011 blev jag anställd. Och jag trivs som fisken.
Men har du hittat rätt?
Fast jag vet inte, man är, jag är ju ständigt sökare. Jag kommer inte vara det livet ut, det kan jag väl säga. Mitt yrkesverksamma liv som är kvar. Men jag känner att det är en rätt plats just nu.
Ja, då är vi alltså inne på 2011, precis som du sa, 2013 just nu då.
Ja.
Och det är där du är idag.
Jajamän.
Och med den här backdroppen, eller om man ska kalla det, den här redogörelsen, så ska vi nu gå vidare in på en annan del. Vi ska prata om Maslows behovspyramid. Och jag kommer att försöka ställa lite frågor utifrån den här pyramiden. Vi pratar om olika behov. Och den består av fem olika nivåer. Och känner du till Maslows behovspyramid?
Jajamän. Den har vi pluggat mycket.
Vad härligt. Du kanske blir extra nervös med att ställa frågor då, för jag har inte pluggat den så mycket. Men...
Nej, alltså jag vet inte om alla stegen funkar.
Nej, det vet inte jag heller. Men, ja, men ja, tycker du att det är en bra beskrivning på en människa?
Jag tycker faktiskt det.
Ja.
Faktiskt.
Vad kul, du får ju veta lite hur du tänker här kring de här behoven då. Ja, jag kommer ändå att säga dem. Vi börjar väl i den här botten på den här pyramiden då. Då pratar vi om fysiska behov. Vi har luft, mat, vatten, skydd, kläder, sömn. Känner du att den här nivån är uppfylld?
Ja, jag tycker det. Kanske lite dåligt med sömn.
Dåligt med sömn?
Kan man nog säga.
Alltid, eller?
Nej, men det har ju väl varit nu senare tid, tycker jag. Ja, lite sömnlös. Kanske inte på jobbet, för jobbet skulle vara, men en del ibland när man är inne i några projekt och sådär, så det är svårt att sova. Mycket att göra. Sen har vi, ja, jag vet inte, vi har ju inte pratat om familjeförhållanden, men jag har ju gift mig nu på äldre dagar för några år sedan med kvinnan i mitt liv, Petra, och då fick jag ju på köpet tre vuxna ungdomar.
Men när träffades ni i den här där vi pratade om innan vi gick in på matchen?
Ja,
i den här...
det var när jag hade egen firma där, 2005 tror jag. Eller 2006. Då träffades vi. Och ja, så att man blir ju sömnlös. Antingen så är man ju orolig för vad ungarna är, eller så kommer de in och stör mitt i natten. Så att oavsett så blir det alltid lite sömn. Men annars så är behoven, tycker jag, uppfylla hyfsat. Jag tycker att man har det bra. Mat på bordet varje dag.
Det är väl härligt.
Och hus har vi. Vi bor i en liten vacker stuga här i Gamlestan. Gammal anrik från 1916 är den byggd.
Ja, då.
Ja. Och ja.
Men ni har vattenklosett.
Vi har en liten trädgård. Jättemycket vackra blommor och växter och ja.
Det är det du som är så grön? Är det du som har så gröna fingrar tack vare Bauhaus, eller?
Jajamän.
Det är så.
Ja, så nu blir det bara grönt överallt.
Kul.
Ja. Nej, nej, men... det är Petra, hon är väldigt väldigt duktig. Hon köper rosor och blommor och jag får gräva hål och stoppa ner dem. Det är väl så det går till ungefär.
Så du ljög, du har ett gröna fingrar?
Jo,
du har
ja, det också.
Ja. Men Petra har mer gröna fingrar?
Ja, hon är duktigare på det. Hon tycker det är roligare. Hon tycker det är roligare. Nej, jag bygger mest... just nu har jag byggt en pergola. Så vår vackra honungsros kan hänga och sådär. Och det ger mig... Ja, det ger mig allting. Det så det första trappsteget är ju gott och väl uppfyllt, va? Jag är nöjd med
Ja, det
tillvaron.
låter sådär, absolut.
Ja.
Vi har säkert kommit in på några övre tapser, men vi tar det med i ordning i alla fall här. Vi lämnar fysiska behov och vi pratar istället om säkerhet då, som är det andra utav de här fem stegen då. Vi pratar om hälsa, jobb, egendom, familj och stabilitet. Vi var inne lite grann på det här. Men ja, jobb har vi pratat om. Vi vet vart du jobbar nu. Och egendom har du pratat lite grann om. Att ni bor i ett hus.
Det är ju en bostadsrätt. Det är en förening här på 26 bostäder. Men vi har ett fristående hus. Annars är det parhus de mesta. Men vi har ett fristående med en relativt stor tomt. Tomten är väl, ja, den är väl på 500 kvadrat ungefär. Kan man säga. Ja. 400-500, det är svårt att se. Och det finns väl någon liten plätt som inte är belagd med blomma, men annars är det nog fasen blommor överallt.
Okej, det är som
Ja.
botaniska där,
Ja,
minivariant.
det är på väg att bli i alla fall. Men de är, ja, det är så vackert här ute så. Så den är ju kanon. Här ska jag nog, här känns det som att jag ska bo. Passar mig hela mitt liv.
Vad
Men
härligt.
det vet man ju att så blir det ju aldrig. Va? Men jag trivs så bra så att jag har ingen lust att flytta härifrån.
Det är väl jätteskönt.
Ja, och hälsan har jag ju i behåll naturligtvis.
Ja, är du i god vigör?
Mycket god. Jag var faktiskt på hälsoundersökning nyligen och det var väl kanske Martin också.
Det var jag.
Ja, och där fick jag bara gröna siffror på allting. Hon var så nöjd och fin så hon tyckte väl att möjligtvis så skulle jag ju kunna dra in lite grann på chipsen kanske på fredagskvällen. Så nu sitter jag här och dricker vatten idag.
Vad duktig du är.
Ja, man får
Det är
försöka.
fantastiskt. Du får doppa en morot i vattnet där så smakar det extra gött.
Ja, och familj har jag ju naturligtvis skaffat mig då. Jag har inte skaffat mig några egna barn för att det har väl, ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Det har inte blivit så.
Nej.
Jag har ju haft en del förhållanden då, fyra stycken. Jag är inne på mitt fjärde, mitt sista. Och det är första gången jag är gift. Och det är väl första gången. Många är så tillfreds och kär. Jag är jättekär i min fru ännu. Och vi har ändå varit ihop i kanske 7-8 år.
Inte det härligt?
Jo, jätteskönt. Vi var på en kärlekssemester förra veckan, bara hon och jag nere i Skåne. Och ja, det var precis som vi hade träffats nyligen. Det var jättekul. Ja, det var verkligen härligt. Alltså, det är bra. Och då fick jag ju tre ungar i bagaget då som hon hade med sig. Och en katt som sagt. Och sen så har ju vi fått tag i en hund också. Som vi har övertagit ifrån hennes äldsta dotter och som har börjat studera på universitetet. Hon har inte tid. Så nu har vi den. Det är ganska så många här som ser till så man inte får tillräckligt med sömn. Om man säger så. Men
Så familjebehovet kan, även om det är uppfyllt, så kan det faktiskt tulla på det här nedre behovet i form av sömn då.
ja, lite grann tycker jag. Men det är nog en fördel i alla fall med allihopa här och jag trivs bra. Med dem. Det är bara två pojkar. Den äldsta flickan hon har ju flyttat då. Två pojkar är det som bor kvar. Och deras tjejer i sitt liv. De bor ju här också för det mesta. Så vi är en ganska så stor familj och har det bra. Alla har kläder och mat.
Vad
Det är
härligt.
väl det som är det viktigaste.
Känner du en stabilitet i avseende säkerhet i situation då?
Ja, det känner jag. Väldigt bra. vad det gäller allting. Ekonomiskt och arbetssituationer och allting. Familjeförhållanden, ja. Jag känner att det är stabilt. Läget.
Vad härligt, grattis. Det är
Tackar.
kul att höra. Ja, det låter som att det är uppfyllt även det här trappsteget, eller basen, vad man ska kalla det, pyramidsteget. Vi går in på kärlek och tillhörighet. Vi ska prata lite om vänskap, familj, intimitet och kontakter. Vänskap då, vi börjar där. Känner du att du har en kärleksfull vänskapskrets?
Ja, det gör jag väl. Det är väl när man har kommit upp så pass här i åren. Nu är jag ju mitt i livet igen. Så är det väl så att många vänner har ju försvunnit. Eller de har ju passerat, om man säger så. Och många nya vänner har ju tillkommit. Och oftast är det så, känner jag i alla fall, att de nya vännerna som har tillkommit, de passar in i mitt liv just nu mycket bättre. De ger mig mycket mer idag än de vännerna som jag har släppt. De kanske tog mer ifrån mig än vad de gav mig. Om du förstår vad jag menar, att de utnyttjade kanske med många saker. Ja, att man kanske hade god ekonomi eller man kanske
Ja, okej, du menar så.
hade en social kompetens, lätt för att skaffa massa tjejer runt omkring. Ja, mycket sådana här saker, va. Som gjorde att, ja, de kanske höll mig som vän bara just för detta. Och
Men
de...
var det något du kunde känna? I så
Ja,
fall.
faktiskt lite grann var det sådär. Och ja, mycket så. Och även när jag passerat genom skolan och att de har sugit ur mig lite grann på komvux, kommer jag ihåg speciellt att de vill gärna ha lite genvägar till att lösa olika uppgifter och sådär, va. Jag kanske hade lagt ner fan 10-12 timmar på att komma fram till någonting. Det ville de ju ha direkt då, va. Och så lyckades de då klara den där tentan medan jag kanske inte klarade tentan. För de hade, ja, nej, så det var väl mycket så. Och det tog väldigt, väldigt lång tid innan jag insåg att jag hade inget behov av att ha sådana vänner runt omkring mig. Utan det stora behovet var ju egentligen att ha vänner som både ger och tar, tycker jag. Det är det man mår bäst utav. Så det är väl en liten del av det hela. Det är därför jag mår bra nu. Känner jag att, så den inre kretsen med mina vänner är egentligen väldigt liten, begränsad. Till mina släktingar, mor och farföräldrar naturligtvis, och lite utanför det. Men jag umgås inte med några barndomsvänner eller någonting sånt där.
Men det är ingenting du saknar heller,
Nej,
eller?
jag saknar inte det alls. Ingenting. Jag är väl egentligen en sån person som inte sätter mig och grubbla för mycket och ser för mycket i backspegeln, utan jag gillar att se framåt lite grann och se möjligheter i allting, va? Både vara ödmjuk och ta saker och ting också, va? Men jag tar ju aldrig någonting för givet ändå, men ja, jag ser det gärna framåt. Tittar inte i backspegeln så mycket, utan det som har hänt, det har ju hänt då.
Men gott,
Och
men
känner istället kanske att de sakerna som har hänt,
vad sa du?
jo. Vad skulle jag sagt, att jag känner väl att saker och ting som har hänt är väl istället en krydda på livet, så. Det har gett en väldigt mycket för mig i mina framtida relationer då. Att man kanske beter sig på ett annat sätt än vad man gjorde när man var 25 med folk, va? Och man kanske är på ett annat sätt och får tillbaka lite annat helt plötsligt, va? Man läser lite grann och läser av människor. Det är ju det livet ger. Ja,
Absolut.
det var väl lite grann om familjen där, va?
Det är kloka ord är det. Ja, precis. Ja, jag frågar egentligen om vänskapen här, men känner du också en kärlek från din familj också?
Ja,
Ja.
oerhört. Oerhört.
Vad härligt.
Ja, min fru har ju alltid älskat mig fruktansvärt mycket. Men barnen har väl lärt sig också och älska mig som en god styvfar då. För några år sedan också så var ju jävligt tragiskt, vet du. Då gick ju deras riktiga pappa, försvann ju då, eller dog då. Det var ju riktigt tuff tid, va. Och då kliva in och verkligen finnas här, va. Och de barnen tog ju nästan för givet att jag skulle ta deras pappas roll då. Men det har jag sagt ifrån för länge sedan att det vill jag inte göra, utan jag vill bara finnas till då som en vuxen i deras liv då, som de alltid kan komma till när de behöver. Och det har tagit sin tid, men jag ser att nu så tycker alla unga bra om mig. Och ja, delar med både sina lyckliga och problematiska stunder. Ja, så det är jävligt bra.
Vad härligt.
Jättebra.
Intimitet. Har du ja, har du uppfyllt ditt behov av intimitet?
Vet egentligen inte vad det ordet skulle betyda.
Vad betyder det för dig då?
Intimitet betyder väl, menas väl egentligen att man ska få vara lite för sig själv.
Är det behovet uppfyllt då?
Det behovet är verkligen inte uppfyllt, men samtidigt är det inget behov som man känner att jag har.
Nej.
För att vi bor i ett litet hus. Och det är passerar här 3, 4, 5, 6 ungdomar varje dag. Och min fru springer där också fram och tillbaka. Så det finns ingen lugn stund. Jag har inte ens en fristad någonstans. Annars kan man kanske gå in och sätta sig i sitt sovrum och kika på TV eller läsa en bok eller något.
Men kan ditt jobb vara en oas?
Ja, det kan ju vara det faktiskt. Det kan vara det. Och jag vet inte riktigt, men jag känner inte att mitt jobb är en bas faktiskt. Utan när jag väl är på mitt jobb, min arbetsplats, då känner jag att då är det det som jag gillar och det ger mig jättemycket. Men det är absolut inte någon oas som jag längtar till när jag är hemma. Däremot så längtar jag alltid ifrån min arbetsplats och hem till min familj och mitt hus.
Till springet och
Ja, antagligen har jag vant mig vid det lite grann, så att fan, sen ja, jag skulle nog inte klara mig utan det, om man säger så. Innan jag träffade min fru Petra, då bodde jag själv på rebusplatsen. Jag låg på soffan och tittade på TV och somnade i soffan.
Var det den lägenheten du hyrde nu medan du började jobba i Norge eller?
Nej, det var
Nej.
faktiskt den lägenheten som jag hade när jag körde eget i början. Ja. Och var på Bauhaus också. Då låg jag ofta, eller ja, ofta, men några dagar i veckan kan man somna på soffan även till TVn och vakna när det brusar lite grann och så där. Det var jävligt skönt, va. Stängde av telefonen, va. Kopplade av. Men nu idag så känner jag inget behov av det. Är det
Nej.
inte märkligt? på något sätt så är det att man lever i nuet så.
Mm.
Jag, det finns ingen...
Du tycker alltså att du har fått det uppfyllt innan på något sätt, eller?
Ja, jag skulle kunna tro det.
Ja, intressant. Mm. Mm.
Så att nu vill jag alltid ha fullt av folk runt omkring mig och tycker nästan att det ibland kan kännas jobbigt att sitta ensam på ett kontor till exempel.
Mm.
Delade ju rum ett tag på firman.
Mm.
Med en god kollega.
Mm.
Som också heter Niklas förresten. Men det var en annan Niklas Hansson. Mm. Och det var jävligt trevligt. För att då behövde jag inte vara själv. Då kunde man sitta där och prata om någonting. Och se vad som har hänt med, i hans liv. Och jag fick delge lite grann om vad som hade hänt i mitt liv. Mm. De senaste dagarna. Va? Så att, nej, jag känner inte att jag har något behov av den intimiteten.
Nej.
Men periodvis i livet så har man det behovet.
Vad gör du då?
Om
du känner att det måste vara själv eller ja, få den här, vad gör du då?
Ja, då går jag ut och spelar golf.
Mm.
Då kan jag koppla av. Då ligger fokus bara på att spela golf.
Mm.
Och då är alla problem eller trevliga stunder eller vad man ska göra sen eller vad man hade gjort innan, då är allt som bortblåst. Då är det bara jag och en klubba och en boll.
Mm.
Ja, det är intimitet och frihet för mig lite grann.
Mm. Mm, vad härligt. Du har varit inne lite på det här med tolkar jag det som i alla fall med just kärlek och tillhörighet med sista ämnet här, kontakter. Känner du också en tillhörighet bland dina kontakter och vänner och familj i stort? Har du en tillhörighet?
Ja, det tycker jag nog att man kan säga. Att jag känner att jag har en tillhörighet.
Mm.
Ja, jag tillhör ju denna gruppen av människor.
Mm.
Jag tillhör den gruppen av människor som är i för tillfället. Är det familjen? När jag är hemma så är det familjen. När jag är på jobbet så är det mina arbetskollegor. Min närmsta krets. Oftast runt dig. Det brukar vara en trevlig grupp.
Mm.
Och ja. Det är väl om egentligen som jag har.
Mm.
Sen så det var man ska säga. Nej, det var det.
Mm, men det är gott. Mm. Det är gott.
Det känns bra.
Mm. Då går vi in på nästa steg här och då handlar det om självkänsla. Och vi pratar om självkänsla, självförtroende, prestation, respekt och
oj.
Behov av individualitet.
Mm, svåra grejer.
Ja, det blir väl svårare här. Ju högre upp man kommer i den här behovspyramiden.
Ja.
Men om jag brukar alltid ställa den här frågan. Skiljer du på självkänsla och självförtroende?
Ja. Det får man ju verkligen göra.
Mm. Vad är det för skillnad?
Ja, man kan ju ha ett bra självförtroende naturligtvis. Och kunna ta för sig massor av saker och ändå inte ha någon schysst självkänsla. Jag tycker inte att man är god nog.
Mm.
Så. Men så. Jag vet inte riktigt. Jag tycker nog att jag och fasen med att ha ganska så bra självförtroendet är ju på topp alltså.
Mm.
Jag tror ju alltid att jag kan lösa det mesta.
Mm.
Att oavsett vad vi är. Jag sitter här i vårt hus nu och tittar ut här va, i trädgården. Och min fru säger oftast till mig. Och nu har hon sagt att nu vill hon ha ett skjul för cyklarna.
Mm.
Och jag kan ju säga så här, då vet inte riktigt hur jag ska bete mig för att få fast stolpar och det här skjulet att fungera så att det inte blåser bort.
Nej.
Men jag känner ändå att det är klart att jag ska göra det. Jag känner ändå att det löser jag väl på något sätt. Så att jag talar itu med det och köper väl några brädor och så börjar jag väl bygga. Och så köper jag väl lite några jordankare eller någonting och stoppar ner i marken. Så får vi väl se var vi hamnar. Så att jag har nog alltid ganska lätt för att ta tag i saker eller försöka i alla fall, va. Och känna att fan, det här kommer gå bra. Och ja, som konsult så är man ju ofta ute på uppdrag, träffa nya kunder och allt sånt där. Och då är det ofta så där, man kanske är själv, va? Det är inte som i skolan att man har med sig någon som håller en i handen, utan man åker ju själv. Och då, det har jag aldrig varit nervös för. Det har aldrig varit några problem, utan jag känner mig som Stålmannen när jag kommer ut.
Vad
Så
härligt.
jag kanske innerst inne inte är det. Så det där med självkänslan kan ju vara ibland att självförtroendet är ju mer, det är mer påtagligt hos mig. Det yttre är ju lite mer påklistrat. För att det där med självkänslan får ju min fru och familj höra när jag kommer hem, att jag inte känner att jag lyckas uppnå det som jag har förutsatt mig att göra då. Ibland. Och det är ju lite tråkigt, va. Hon säger att den där pergolan som har byggt till exempel, att ja, men den blev bra. Nej, det var inte riktigt det bra. Det blev ju ena snett, den pelan och så, säger jag, va. Och det har väl lite med självkänslan att göra, tycker jag. Att man är inte riktigt där, va. Utan man kan göra det lite bättre. Så känner jag väl ibland, men
Men måste den vara kopplad till prestation, självkänslan?
nej, egentligen nej, det behöver den inte vara. Det kan ju vara så att man är nöjd med sig själv. Och det kan jag väl säga, att jag är nöjd med mig själv så där, va. Att fan, jag är nöjd med att jag har familj och jag har ett hus och jag drar in pengar och jag har skaffat ett jobb och jag är nöjd med saker och ting, va. Och det är också kanske en självkänsla. En typ av självkänsla, att man känner att man duger ändå. Och för min, jag behöver aldrig måla upp någon bild för någon, va. Jag kan ju blotta mig, så jag har nog en säkrare, bättre självkänsla idag än vad jag hade förr. För att är man 20 år så är det svårt att ha en bra självbild, va. Utan då tycker man nog alltid att det är någonting som är fel, va. Vad fan, stortån, den står ut lite grann, eller att jag har nog inte gjort tillräckligt. Det är alltid något som är fel då. Men ju äldre man blir, ju bättre självkänsla får man, tror jag. Det tror jag i alla fall. Men det är ju något man får jobba med hela tiden. Att man är nöjd med sig själv. Att
Gör du det?
ja, faktiskt.
Vad gör du för
Ja,
att?
jag slår mig lite för bröstet och säger att jag är bra. Jag duger. Jag gör lite grann det bara. För det händer ju då och då att man träffar på personer i sitt yrkesverksamma liv eller i sin närhet. Jag är ordförande här i den här föreningen där jag bor, va? Och man träffar på människor här som har någon lägenhet, och de har ju andra synpunkter än vad jag har, va? Och tycker att jag kanske gör ett dåligt jobb. Men innerst inne så känner jag ju själv att jag duger, att jag gör ett bra jobb, va? Behöver inte vara bättre än det här, utan det är bra. Good enough. Och det har väl blivit bättre på, tycker jag. Men man får ju hålla på med det hela tiden, som sagt. I yrket är det ju ofta folk som säger att försöker trycka ner en. Att ja, du har inte gjort några bra här, eller varför gjorde du så här? Det var ju inte bra. Då brukar jag oftast tänka så här att jag har gjort ett bra jobb, utan det är ju fel på de människorna som gnäller då. Naturligtvis, för de måste ju hävda sig, för att de kanske inte har den här självgoda bilden eller självkänslan att Kjell har faktiskt gjort någonting som har betydelse. Även om det kanske inte har blivit så som jag skulle ha gjort det.
Nej.
Förstår du vad jag menar?
Ja, förstå, precis.
Men så det jag jobbar med hela tiden, att jag ska inse att jag har gjort något bra. Jag duger. Det funkar ändå.
Bra, jag tycker det är visdomsord att alla tar till sig också, att känna på det här sättet. Att det man gör är bra.
Jag tycker det.
Klokt. Vi går in på ska vi se här. Respekt. Känner du att du får respekt av medmänniskor?
Ja, jo, det känner jag. Det var också ett svårt steg, men jo, man får ju mer och mer respekt ju äldre man blir. Det är ju samma det som vi kommer in på, va? Att man blir ju respekterad för den man är om man verkligen gör någonting. Ja.
Du kopplar det till prestation där, eller?
Ja, det kan man nog säga. Jo, det är väl så egentligen. Det är väl så man kan bli respekterad. Man måste göra någonting för att kunna få lite respekt.
Men gäller det även att hur ja, respekterar du andra människor för gentemot prestation då, eller?
Nja, ja, oftast är det så.
Mm.
Oftast är det så faktiskt att för att kunna få den här respekten, va?
Mm.
Respekt är ju någonting man förtjänar. Och då betyder det att man har gjort något bra, tycker jag. Det kan vara på olika sätt. Man kan vara väldigt ödmjuk i sig och verkligen våga blotta sitt hjärta. Då får man min respekt. Då tycker jag att fan, den här människan, han stod på sig. Och det är väl värt att respektera en sån människa som kan säga och ta saker och ting för vad de är. Kan jag tycka. Men det är ett väldigt
Jag
svårt
förstår.
ord. Förstår
Ja,
du? Jag förstod
absolut.
knappt själv, Martin.
Jo, nej, men
Men det är väldigt svårt.
jag förstår när du förklarar det här
Bra. Ja,
med
härligt.
prestation där faktiskt. Jag tycker att du har väldigt kloka ord att säga om här, om de här självkänsla steget här. Jag tycker väl nästan att det låter som att du är på det femte etappsteget här avseende Maslows behovspyramid, och då pratar vi om självförverkligande.
Oj,
Vi
oj, oj. Tackar, tackar.
pratar om moral, kreativitet, spontanitet, acceptans, erfarenhet och mening. Vi börjar med moral. Har du haft en och samma moral eller har den förändrats under livet?
Nej, det har jag ju alltid haft samma moral, såklart. Moral innebär ju lite rakryggighet och att man står för saker och ting, tycker jag. Ja, det har jag väl haft. Den har väl ändrat sig lite, kan man säga, under livet nu. Ja. Nu när jag tänker efter. Den har inte ändrat sig nämnvärt mer än att jag har alltid värnat om utsatta grupper. Lite grann. Och alltid vågat stå upp och verkligen säga min mening då. Om vad jag tycker och tänker om dem. Människor som har hamnat i olika svårigheter på grund av, ja, man vet inte, skilsmässor eller Ja, ekonomiska problem, det kan vara allt möjligt, va? Man ser ju, folk har ju sina meningar om de som sitter utanför bolaget, och de så kallade A-laget. Men de, jag tycker synd om dem, va? Och man ska inte prata illa om dem, för att det är ingen som vet hur de har kommit hit.
Nej.
Och de behövs också i samhället. Alla ska väl få finnas i samhället, oavsett var de befinner sig, vilken samhällsklass, eller ja, samhällsklass tycker jag. Och det känner jag oftast att jag är ju tvungen att försöka stå upp och säga till ibland att nej, nej, så kan man inte behandla folk. De är ju folk, det är ju inga kreaturerna. Medan många tycker så att, nej, vad fan, skicka ut de där människorna, eller vad fan, det är väl ingen som, vi behöver inte ta hand om dem som sitter där, de behöver inga bänkar utanför systemet, eller de behöver ingenstans att bo, de som kommer ifrån krigshärjade områden eller något sånt där, va. De får väl bo för fan uppe i Angered eller så där. De säger ju det, folk, va. Och det tycker inte jag riktigt om, va. Så det brukar jag väl oftast ställa mig upp på, inte på barrikaderna så mycket nu, men jag brukar i alla fall försvara folk som har det sämre i samhället. De har inte kommit hit av bara egen vilja, till exempel människor som har flytt ifrån sitt hemland, va? Under svåra förhållanden. Naturligtvis vill man bo kvar hemma i sitt land. Och där har man ju alla sina vänner och släktingar. Fan, vi ska väl ta hand om dem och hjälpa dem när de kommer hit. De är ju helt, ja, de har ju ingenting här. En del som kommer hit, som man träffar. Jag träffar lite folk som är ungdomar som kommer hit utan föräldrar och sådär, va. Och föräldrarna kanske har blivit, varit utsatta för allt möjligt under kriget, så, va. Och de kanske inte ens finns längre. Så de har ju jättesvårt, va. Ska man då, kasta sten på dem då? Det finns ju folk som gör, va. Och då brukar jag väl ställa mig upp och säga till att jag tycker det är fel, va. Och den uppfattningen har jag väl alltid haft till svaga grupper.
Det
Idag
var
är ju, vad sa du?
en religiös liknelse du gjorde, det här med kasta sten.
Ja.
Är du religiös? Är du troende, eller vad säger man?
Nej, det är jag väl inte. Men jag är väl en sökare, kan man kalla mig. Jag söker väl ständigt meningen med livet, så. Det bör ju finnas någonting bortanför, tycker jag. Någonting. Nej, jag var med i kyrkan efter jag hade läst hos prästen då. När man är 13-14 år, och så var jag med i kyrkans ungdom ett tag. Sökte lite grann. Söker väl tillhörighet, som vi diskuterade förut. Va? Man
Ja, det.
söker väl det. Va? Men nu känner jag ju att jag har den här tillhörigheten i allting här runt omkring. Jag behöver inget yttre. Och jag tror oftast de som söker sig kanske till religiösa grupper eller någonting sådant. De söker någon tillhörighet. Faktiskt, de har nog ingen.
Nej.
Men jag känner mig tillfreds med det mesta, så att nej, jag har ingen direkt tro. Jag vet, jag har studerat Bibeln en del under de åren, ungdomsåren där. Och vet ju att lever man efter det som står där, så lyckas man få ett förgylla sitt liv i alla fall. Och jag försöker väl leva en del utav det, utifrån det i alla fall. Det hoppas jag. Och jag hoppas att det genomsyrar min närmsta krets. Att de ser att jag försöker ge dem lite grann, va? Så att de inte, det inte behöver fattas dem någonting.
Nej.
Och det är väl det man har fått med sig lite grann då. Att, och det är väl det hänger ihop med lite grann med moral och utsatta grupper. Man tycker synd om dem. För man vill ju inte vara i den situationen själv. Va? Och det mesta utav dem skulle säkert vilja sitta på kontor som en konstruktör. Och tjäna pengar och kunna sitta in i ett varmt hus och titta på TV och sådär. Va? Det är så lätt att fördöma människor, va? Men nej, jag tycker inte. Så jag tycker det hänger ihop lite allting där. Just kristna värderingar är ju, de är viktiga tycker jag.
Gott. Vi lämnar moralen då och talar lite om kreativitet.
Kreativitet, ja.
Ja, precis. Är du kreativ?
Mycket. Faktiskt.
Hur visar sig det?
Ja, det visar väl sig allting runt om, tycker jag, yrkeslivet och ja, att jag aldrig är riktigt nöjd med att jag inte sätter mig nöjd och tittar på TV, utan jag vill skapa nya saker och hoppa på ett nytt uppdrag, hoppa på ett nytt jobb, utbilda mig till något nytt, ta tag i något som jag aldrig har gjort förut eller skapa lite grann. Skapar, ja, den skapande kraften finns ju även inom vårt yrke. Men ja, det är ju inte bara att dra ett par streck som många tror, kanske med en ritning, utan det ligger ju mycket tid bakom, va? Och en del människor vill känna den där kreativiteten, och jag vill gärna ha den kreativiteten. Det är därför så trivs jag inte när man blir styrd för jäkla mycket, va? Och det är nog därför jag passar egentligen mer att sitta ute hos en kund. För att då är ju jag stålmannen för den här kunden. Det är ju jag som kan komma med de där perfekta lösningarna. Och det är ju det som gör att min kreativitet växer lite grann. Jag tycker det är kul att komma med förslag och lösningar på allting. Medans, ja, man kan väl ta som exempel när man sitter inne på våra kontor kanske, så kan man bli styrd lite grann in i en folla. Och det, det passar en del, men det passar inte mig. Så.
Jag förstår. Intressant, tycker jag, det du säger. Spontanitet. Är du en spontan människa?
Nej, det är jag nog inte. Jag är nog mycket för och inte för. Jag är jäkligt dålig på att planera, men det sköter min Petra om. Planerar. Som tur är. Men däremot så är jag väldigt noggrann i, som jag pratade med förut, om man ska bygga saker och ting ute i trädgården eller något. Så jag är väldigt noggrann och tar reda på vad som händer om man gör si eller om man gör så. Så att det verkligen går den rätta vägen, eller den jag tror blir den bästa. Och är man för spontan så gör man bara något och så, fan, det har varit ingen vidare. Då får man gå och köpa nya brädor.
Men vad tror du att Maslow avser här med spontanitet? I det här självförverkligande steget?
Ja, men jag tror nog att han menar lite grann att man är sån som människa, att man kan göra saker och ting utan att bry sig. Lite grann. Men det är inte jag, det kan jag inte säga.
Men menar du att åka och handla och ha på sig, gå i kallingar och gå och handla eller vad?
Nej, verkligen inte. Men att man kanske, man kanske går till sitt jobb 5 dagar i veckan i 5 år i rad, och så kanske man helt plötsligt får för sig och nej, nu ska jag inte vara där längre, utan nu tar jag och åker till ett annat land och ser om man kan få ett nytt jobb. Det är den
Den spontaniteten.
spontaniteten, tror jag, tycker jag. Och den, det är ju lite den här hungern som finns kanske när man är lite, ja, när man är lite yngre kan man väl säga. För jag
Du,
känner lite att den är
sa ju själv
100%.
att du hade en viss hunger.
Ja.
Men det är inte den här hungern då?
Nej. Nej, en viss hunger har jag ju. En viss hunger måste man ju ha, för annars så driver ju inte det i livet framåt. Annars kan man ju nästan spika igen den här kistan direkt. Man måste ju tycka att man vill förverkliga saker och ting. Det känner jag ju. Men jag har träffat mycket människor som jag tycker är där i den spontaniteten. Va? Att sitter man och äter en god middag eller någonting, så kan de helt plötsligt kanske säga att imorgon så åker vi dit eller dit, imorgon gör vi det eller det. Men jag vill gärna, jag är mycket för att planera och se till så att det blir rätt allting sådär. Det tolkar jag nog som spontanitet, att man kan göra saker och ting utan att bry sig om följderna. Så.
Men är det något du, ja, det är inte något du vill heller förändra då?
Nej, jag skulle nog vilja vara lite mer spontan ibland och bara kunna släppa allting sådär. Men jag känner att jag måste ha kontroll lite grann på saker och ting, och då kan man inte vara spontan. Så det är ju någon liten antagonist där på något sätt, tycker jag, kontroll och spontan.
Gott. Ja, det är intressant ja,
Alltså,
diskussion
tycker
så.
du det?
Ja, tycker jag.
Ja.
Vi går in då på acceptans. Har du accepterat själv den du är?
Ja, naturligtvis har jag gjort det. Det är man ju tvungen till att acceptera. Man är ju där man är. Man kan inte göra om sig. Men det är klart att om man hade fått leva om sitt liv så hade det sett annorlunda ut. För att den människa som har blivit idag, den skulle jag gärna vilja vara när jag var 17 år. Ha allt det vetandet så. Och ha den unga, hungriga kroppen som man har när man är 17. Så en viss acceptans, ja, men naturligtvis inte helt och fullt, för att jo, man får, jo, jag har ju accepterat att det är som det är. Jag skulle ju gärna vilja förändra det. Ja, så kan man väl säga. Ja, så blir det väl. Det är klart att man har en acceptans. Och acceptans hos andra människor och individer också kanske.
Det var följdfrågan här.
Ja, det har man ju. Man accepterar mycket mer idag, och det är just därför jag känner att den kvinna som har gift mig idag kommer jag att leva med resten av mitt liv. För att jag har mycket lättare för att acceptera saker och ting idag. Jag märker det varje dag, att hon är ju inte alls lik mig, lika mina värderingar kanske, va? Vissa saker. Men jag accepterar det. Och hon tycker väl säkert att jag har massa mystiska saker för mig som hon accepterar, va? Men medan när man var kanske mellan 20 och 28, 29 kanske eller något, när jag hade flera förhållanden på ett par, tre år, va? Då hade man inte samma acceptans, va? Man höll på ett tag, va? Så tänkte man, nej fan, jag ville förändra henne. Och det gick inte, va. Och då så kände man att, nej, då får det vara bra, då får jag gå vidare då i livet, va. Men så nu har jag ju klart mycket lättare att acceptera folk och deras uppfattningar också. Andra människor, att de verkligen, att de står på en annan sida politiskt eller moralistiskt eller någonting, att de står för andra saker än mig. Och det känner jag att den acceptansen har jag. Medan när man var yngre då så tyckte man att nej, alla människor ska nog ha samma uppfattning som mig. Annars kan man inte acceptera det. Så tänkte jag lite grann i alla fall då. Men nej, så att den blir bara bättre och bättre, tror jag, acceptansen, ju längre livet går.
Vad skönt att höra att det är så.
Ja, jag menar det, så du kan acceptera mycket saker framöver.
Ja, exakt. Men två stycken frågor kvar. Vi börjar med inre potential. Har du någon inre potential som du vill förverkliga?
Inre potential. Oj, oj, oj. Nej. Det var en svår fråga. Nej, jag känner ingenting. Jag tycker att jag har förverkligat allting som jag vill egentligen. Och som jag känner till just nu. Naturligtvis så är jag inte nöjd med mitt liv ännu. Eller ja, jo, jag är nöjd med det fram tills idag. Men imorgon så vill jag ju att jag ska ha tillfört något nytt till mitt liv. Och övermorgon och dagen därefter. Att det hela tiden ska fylla mitt liv med något nytt.
Men vad är då meningen med livet? Vad är meningen med ditt liv själv?
Meningen med mitt liv? Ja, det jag skulle väl... Ja, det är många saker. Men den viktigaste saken tror jag är nog att jag med mitt liv, att jag hela tiden ska lära mig mer och mer hur man ska leva. Det är väl det viktigaste för mig. Sen, en viktig del i mitt liv är ju att jag har kommit dit jag har kommit. Och det har jag nog gjort för att jag kanske tänker så att det hela tiden kommer bli bättre och bättre. Det finns många människor som stoppar upp och tänker att det finns inget bättre. Så att jag tror att det är därför många människor kanske tar livet av sig eller någonting, för att de känner att det finns inget bättre. Utan det är den här helvetet som man lever i nu. Det kommer aldrig bli bättre.
Nej.
Men jag lever alltid för att det kommer alltid bli bättre. Det finns toppar och dalar i livet. Och det förgyller ju på något sätt. För att skulle det bara gå rakt fram hela tiden i samma nivå så skulle det vara jävligt tråkigt.
Men sådana som faktiskt tar livet av sig har det kan ju vara en väldigt många, många, lång period också som ligger bakom att folk faktiskt tar livet av sig.
Jo, visst gör det
Är det inte väldigt svårt att se den här vändningen då?
Ja, visst gör det det, visst gör det det. Men jag kan ju väl säga att under mitt liv så har det ju varit perioder, inte som jag har velat ta livet av mig, men att jag har mått jäkligt dåligt. Varit väldigt långt ner ibland. Men jag har ju alltid känt och haft den tanken och den devisen att det kommer vända någon gång. Och jag har fått det inpräntat utav mina föräldrar också. Farsan, han är ju väldigt vis. Han säger att det kommer alltid vända någon gång, Kjell. Det går ingen vidare just nu i ditt liv, men det kommer bli bra. Och då vänder det till slut, va? Det är bara att kämpa på. Och hela tiden försöka förverkliga nya saker varje dag. Och då kommer man ju igen till den där på något sätt självkänslan att man ska känna sig nöjd varje dag. Varje dag när man går och lägger sig ska man känna sig lite nöjd. Att man har gjort något bra. Och att man verkligen har lärt sig någonting. Och det har hänt någonting. För det händer ju saker varje dag i livet. Ja, fan. Nu hoppar det in en katt här också. Men nu ser jag, det händer saker i livet hela tiden. Sluta!
Absolut.
Rufus!
Man hör han kurrar här ute i etern.
Katten hoppar in och hunden blir förbannad för att han kom in.
Jaha, den som morrar kanske.
Nej, men det är väl det jag, det har vi ju alltid känt att det viktigaste är ändå att se de små, små framstegen varje dag.
Kloka ord, tycker jag. Det tycker jag vi ska dela med oss här. I Popodod, utav vår vän Kjell. Vad... Ja, det var... Man blir lite tagen här. Intressant och väldigt kul. Men vi ska följa vår vana trogen här och om du får önska dig en låt då som vi ska avsluta den här intervjun med. Vad väljer du då?
Ja, jag har ju två stora idoler. En heter ju Håkan Hellström då. Och en heter ju Bruce Springsteen. Och en är lite större än den andra. Så jag skulle nog välja och vilja lyssna på Thunder Road med Bruce Springsteen.
Härligt. Betyder det något särskilt?
Nej, men jag känner att där är det ju lite verklighetsflykt. Och det är väl det vi har diskuterat idag lite grann, att man kan drömma sig bort lite. Det är det den betyder för mig. Ge sig ut på den här långa resan.
Då kör vi den. Jag lämnar över ordet till dig här. Tack så hemskt mycket för att du ställde det
Tackar, tackar. Det är jag som ska
här.
tacka.
Jätteintressant.
Kul.
Ja, verkligen jättekul. Jag hoppas ni tar till er det här nu, det Kjell säger här. Och ja, jag gör så här. Jag lämnar över ordet till dig så får du säga ett par avslutande ord vad du vill. Så hörs vi nästa vecka. Varsågod.
Fånga dagen, mina vänner. Show a little faith, there's magic in the night.